Hej igen. Eleanor heter jag. Jag är pastor i Evangeliska Frikyrkan. Jag är församlingsplanterare i Linköping och är här och predikar ibland. Och idag har jag blivit ombedd att tala om frågan kring barn och nattvard. Barn och nattvard. Sist jag var här och predikade så mötte jag några av era ledare här efter kyrkaffet, efter gudstjänsten, och lunchade ihop och pratade just om detta, för att vi i den församling där jag var pastor tidigare, i Ryttargårdskyrkan i Linköping, så tog vi den frågan och funderade kring, ska barnen vara med i vårt nattvardsfirande eller inte, och hur tänker vi kring det? Och då kommer jag berätta lite om det vi undervisade då. Hon har ju förstått det som att ni har ju barnen med nu vid nattvardsfirandet. De kommer ju vara med här idag. Så ni är ju lite mer vana vid det än vad Ryttargårdskyrkan var när jag höll den här predikan. Jag kommer börja med att berätta lite kyrkohistoria. Och sen så kommer läsa Bibeln och fundera på vad säger Bibeln och hur ska man tänka kring barn och nattvard egentligen. Så det är upplägget för den här predikan. Och den stora frågan är ju då, får barn ta emot nattvarden? Och i 1800-talets Sverige så var det så att inga barn fick ta emot nattvarden. Varken frikyrkliga barn eller lutherska barn. Ingen fick ta emot nattvarden, utan det var ju så att i Svenska kyrkan så fick man ta emot nattvarden i samband med konfirmationen. Och då var man ju nästan vuxen när man konfirmerade sig, enligt den tidens sätt att se på när man blev barn och vuxna. Men nu har det förändrats. Så i Sverige är det så här att lutherska barn, i Svenska kyrkan är det så att man får ta emot nattvarden om man är döpt. I Svenska kyrkan döper man ju barn. Så är man döpt får man ta emot nattvarden oavsett ålder. Och så är det även i ortodoxa kyrkan. Där får man ta emot nattvarden oavsett ålder om man är döpt. Men i katolska kyrkan är det så att man får inte ta emot nattvarden för man är ungefär 9-10 år i Sverige. Det man kallar för första kommunion. Då är man ju fortfarande ett barn, men man har satt en ålder där. Och då är frågan, hur är det då med de frikyrkliga barnen? Och det varierar. Det finns vissa frikyrkor där man döper barn. Och så finns det vissa frikyrkor där man inte gör det. Till exempel den här församlingen är ju en pingst- och EFK-församling, en baptistisk församling. Där man ju, där vi inte döper våra barn. Och den här frågan om man får ta emot nattvarden som barn eller inte är väldigt knuten till det där, hur man ser på dopet och nattvarden, men också hur man då ser på förståelsen. Hur viktig är förståelsen för att vara med? Så det är olika samfund ser på olika sätt kring dopet, men också kring hur viktigt det är att barnen förstår. Och för att förstå lite varför det ser ut som det ser ut i frikyrkan, att vi tänker lite olika kring det, så får vi komma ihåg då att baptismen, som vi är en del av, startade ju på 1500-talet i Europa. Anabaptismen på 1500-talet redan. Men baptismen kom ju inte till Sverige förrän på 1800-talet, för att det var ju förbjudet att vara någonting annat än lutheran. Det kom in på 1800-talet och de första baptisterna var väldigt förföljda innan det blev tillåtet att vara en baptistisk församling att döpa sig. Och på den här tiden var ju alla svenskar med i Svenska kyrkan och det var lag på att man skulle ta emot nattvarden en gång per år. Så att det var liksom, man var tvungen att göra det, tvungen att delta i nattvarden om man bodde i Sverige. Och det firades nattvard ungefär kanske bara 4 gånger per år i en församling. Så det var inte så ofta. I frikyrkan är man ju van vid att en gång per månad, och så har det varit länge sedan 1800-talet. Och då var det mycket mer än Svenska kyrkan. De hade bara 4 gånger per år. Och det var alltså lag att man skulle göra det en gång per år. Att man skulle delta i nattvardsfirandet. Och de frikyrkliga, både baptister och missionsförbundare och EFS:are och annat, vände sig emot detta att personer som inte trodde deltog i nattvardsfirandet och som levde hur som helst. Det tyckte man inte om, utan det var lite så varför frikyrkorna bildades också, att man ville vara för nattvardsgemenskaper som bara bestod av människor som hade en tro. Man ville ha ett mötas som troende syskon runt ett nattvardsbord, och det blev en väldigt viktig fråga, att nattvarden var för de troende. Och det är lite bakgrunden varför det blev som det blev i Sverige sen. För då var det så, till exempel i baptistförsamlingar, att först var ju detta att man var tvungen att vara döpt för att fira nattvard. Det var tanken. Och man döpte ju inga barn, därför det var många barn med. Men det var också så att man bara firade nattvard med den lokala församlingen. Man hade inte öppna gudstjänster som vi har idag nu, när vem som helst kan komma in här en söndag förmiddag. Utan nattvarden ägde rum på ett församlingsmöte. Och det var bara medlemmar som fick delta. Och så är det fortfarande i del länder. Jag har varit i Ryssland på besök. Och där var det så att egentligen var det bara församlingsmedlemmarna som fick ta emot. Men då gjorde de ett specialtillstånd för vi gäster. Det finns mycket man kan säga om det. Men från början var det så under 1800-talet i alla fall, att det var bara personer i den lokala församlingen som fick vara med vid nattvardsfirandet. Men nu har ju det förändrats. På 1800-talet var det viktigt att liksom hålla upp en stoppskylt och säga att ni är inte välkomna här. Och ha ett slags staket. Nu finns det ju det där staketet av sig själv. Det här kommer inte jag ihåg. Det läste jag i mitt manus här när jag fångade upp det. Det här är gammalt från den gången när jag predikade om det i Ryttargårdskyrkan. Men då påminner jag om en händelse för många år sedan, då min kusin skulle konfirmeras i Svenska kyrkan. Jag satt på läktaren och det var ganska mycket folk. Och så kom vi till den punkten i den här gudstjänsten där prästen bjöd in till nattvard, för det var nattvard. Och då är det någon där på läktaren som börjar skratta och säger: nu får vi se hur många som går fram. Alltså tänker sig så att nej, men det är ingen som tror på det här inne. Liksom, det är ingen som kommer gå fram. Och då blev det ju ett slags statement för mig att ställa mig upp där på läktaren. Jag och min pappa var med. Och liksom gå ner och vara med. Och det visar ju att nattvarden idag är ju någonting man deltar i och man tror, inte bara för att man är svensk. Förstår ni skillnaden? I 1800-talets Sverige så var det lag, alla gjorde det för att man var svensk. Men nu är, i alla fall när det kommer till svenskar, så har man den uppfattningen att det här är någonting som man deltar i om man tror. Det har blivit liksom, ja, men jag går fram om jag tror. Och det har ju gjort att vi ofta i frikyrkan säger så också, att ja, men ni som är välkomna fram, ni som tror är välkomna fram. På 1800-talet var det så att dopet, bara troende döpta fick ta emot nattvarden. Men så blev det ju så här att en baptist gifte sig med en missionsförbundare som kanske var barndöpt. Skulle de inte få ta emot nattvarden ihop trots att de var troende? Massa såna här knepiga situationer gjorde att man, det här luckrades upp. Så att det ofta är så i frikyrkor idag, både baptistiska och icke-baptistiska, att man säger så att de som tror, de får ta emot nattvarden. Men det är inte pastorer i Sverige ensam idag. Det finns många pastorer som menar att nattvarden är bara för de döpta. Den frågan får ni fundera på själva tillsammans med det lokala ledarskapet, hur ni tänker kring det. Men hur ska man då tänka kring barn då? Och tro och dop. Vilken ordning ska saker och ting komma? Och då repeterar vi det igen. I ortodoxa kyrkan så är det så att man tänker sig att först kommer dopet. Sen kommer nattvarden och sen kommer tron. För att i ortodoxa kyrkan så är det så att då får barnen ta emot nattvarden, även så små barn så att de måste matas liksom, med sked. Mm. Så att där tänker man så. Först dopet, sen nattvarden och så växer de in i den här tron. I katolska kyrkan så tänker man ju så att det är först dop, sen tro och sen nattvard. Alltså dopet först och sen ska man få undervisning om nattvarden och liksom vara med i detta, förstå vad det handlar om och sen så är man med. Så ortodoxa kyrkan, dop, nattvard, tro. Katolska kyrkan, dop, tro, nattvard. Och baptister förr var ju tro. Först tror man, sen döper man sig, sen tar man åt nattvarden. Och nu har ju det luckrats upp, vilket ofta är tro först, nattvard sen och dop sist. Vad säger då Bibeln om detta? När jag och min kollega Fredrik Ringnell, som satt och jobbade med den här frågan kring barn och nattvard för flera år sedan i Ryttargårdskyrkan, då när vi skulle tänka till det där, så bläddrade vi igenom Bibeln och tyckte att nej, men vi kan inte se en bibeltext som liksom tydligt säger att dopet måste föregå nattvarden. Det är den frågan man måste ta tag i först. Är det okej att odöpta barn eller odöpta vuxna får ta emot nattvarden? Var så att vi också båda, jag och Fredrik, min kollega, hade erfarenheter av att först fira nattvard och sen döpa oss. Vi fanns med i sådana sammanhang där det blev så. Och det var väldigt starka upplevelser som var en del av min trosprocess som gjorde att jag sen lät döpa mig. Och då kan man ju fråga sig, är det så anden gör? Vi får ju ställa båda de frågorna. Vad säger Bibeln? Vad säger anden? Vad är det för väg som Gud välsignar? Den första bibeltexten som jag vill läsa, och då har jag tyvärr inte dem på PowerPoint här, för jag har tappat bort mitt USB-minne, så jag kunde inte ta med mig någon PowerPoint hit. Då vill jag läsa från Apostlagärningarna kapitel 2. Får ni höra eller läsa? Ni har ju tittat, ni biblar i bänkarna. Apostlagärningarna kapitel 2 kan man ju läsa om den första församlingen, vers 41. Där är efter Petrus predikan på pingstdagen. Så står det så här. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. I brödbrytandet och bönerna. Och alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Så här ser vi, det här är en bild av den första församlingen där de möts i templet, där de ber, men de möts också i hemmen. Där de bryter brödet och håller måltid med varandra. Alltså man firade nattvard i hemmen. Oftast har det ju varit så här tidigare i frikyrkan att barnen har av praktiska skäl inte varit med på nattvarden. Dels för att man har firat nattvard på kvällen, historiskt sett, i församlingsmötet. Då är barnen hemma och sover. Eller att de är på söndagsskola. Så var det i Ryttargårdskyrkan. Barnen var aldrig med vid vårt nattvardsfirande, för vi hade alltid söndagsskola även på sommaren. Mm. Och då bara blev det så. Så man hade inte ens tänkt kring den frågan, utan de hade ju annat när vi firade nattvard. Men så här var det inte på den här tiden, utan då samlades man ju hemmen, hade nattvardet i hemmen och det var förenat med en vanlig måltid. Och klart att barnen var med då. Eller vad tänker ni? Om det var en vanlig måltid och man var i hemmen, klart att barnen var med, de skulle också ha mat. Det är en spekulation. Men vi kan se här, den första församlingen, de firade nattvard i hemmen. Och barnen var i alla fall med i lokalen, för det var ju små bostäder. Det var inte så att man hade en barnlokal här där barnen får vara. Utan det var en måltid tillsammans som familjer. Det andra jag ser i den här texten är att de firar nattvard med jublande och uppriktig glädje. När vi tänker nattvarden så tänker vi på någonting som är väldigt allvarligt. Det är liksom, det ska vara raka led och svarta kostymer och man ska minnas Jesu lidande. Det är något väldigt så här allvarlig stund, och det har gjort att många säger att nej, men barnen kan ju inte vara med på det, för då blir det jätterörigt, det blir rörigt och det låter. Det låter redan nu. Det går ju inte för sig. Och då tänker jag att då har vi lite kommit bort från bibeltexterna, för att i apostlagärningarna där såg vi att men det var inte allvar, det var glädje och jubel. Och vi har fått för oss att när vi firar nattvard att vi gör det till minne bara av Jesu död. Att det är Jesu död man ska minnas. Men Jesus sa ju att vi ska göra till minne av honom, alltså hela hans liv. Och det kan man se på såna här nattvardsböner i katolska kyrkan eller svenska kyrkan, att man säger att det här gör vi till minne av, och så raddar man upp en massa händelser. Födelsen, hans dop, hans under och tecken. Alltså hela Jesu liv, inte bara hans lidande, utan hans mirakel, hans uppståndelse. Och då passade sig att man jublar, att man tackar, att man är glad. Att vi minns alla helande under Jesus gjorde. Gå till en annan bibeltext. Finns ju nattvarden berättas det och om både i Matteus, Markus och Lukas, också första Korintsebrevet. Och vanligt i frikyrkan att man läser från första Korintsebrevet när man har instiftelseorden. Men jag ska läsa från Matteus nu. Matteus 26. När Jesus instiftade nattvarden. Och då står det så här. Matteus 26 och vers 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det och gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, efter att tackat Gud gav han dem åt dem och sa: drick av dem alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Alltså ett centralt ord i den här texten är att han tackade. Och det blev också sen namnet på nattvarden, eukaristi, vilket betyder tacksägelse. Alltså det var så nattvarden fick sitt namn, utifrån de tackbönerna. Alltså nattvarden är en tacksägelsefest när vi tackar Gud för att han har gett oss sin son. Och det här var ju en judisk påskmåltid från början. Det finns kopplingar till sabbatsmåltiden också. Men i den judiska påskmåltiden så hade barnen en tydlig roll. Vi har inga bevarade påskmåltidsordningar just från den här tiden. Men vi har det från lite senare. Och vi har lite bibelord från Moseböckerna som handlar om detta, just att barnen hade en tydlig roll. Att man firar den här påskmåltiden och så har barnet till uppdrag att fråga: varför gör vi detta? Och så berättar föräldrarna: ja, men vi gör det här för att minnas att när vi var slavar i Egypten, då blev det så att vi fick liksom ha den här måltiden med det osyrade brödet i all hast. Och därför firar vi den här osyrade brödets högtid eller måltid just nu. Så att det här var en handling man gjorde för att barnen skulle lära sig sin historia och vad Guds folks historia. Så att man firar nattvard för att det är pedagogiskt, för att barnen ska förstå, det är praktiskt. Vilket också tyder på att den här måltiden kanske också är till för barnen, för att de ska förstå vad frälsningen handlar om. De som menar att barnen inte ska vara med, eller att döpta inte ska vara med, gör det utifrån att man just står i Bibeln att bara de omskurna eller bara de som tillhörde förbundet fick vara med i en påskmåltid. Vi skulle inte kunna få vara med som gäster till exempel, utan bara judar, de som var omskurna. Och om man tänker sig att vår omskärelse är dopet, så talar ju det för att nej, men då får inte icke-döpta vara med. Så det är det som är till, som är på den sidan, vilket talar för att barnen inte ska vara med, alltså våra barn som inte är döpta. För att man måste vara omskuren först, tillhöra förbundsfolket. Men det är det enda liksom bibelstödet jag ser för att dopet bör föregå nattvarden. En sista texten jag skulle vilja läsa är ju från Markus evangeliet kapitel 10, den här klassiska barnvälsignelsetexten. Det är ju inte roligt, den här texten, när vi ska ha barnvälsignelse i våra frikyrkor i baptistiska sammanhang och liksom berätta varför vi inte döper barnen, då läser vi den här texten. Och när man har barndop i Svenska kyrkan, då läser man också den texten som en slags stöd för det man gör. Så att oavsett tradition så läser man den här texten från Markus 10, där det står så här. Vers 13. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så den här texten använder man i Svenska kyrkan till exempel för som ett stöd för att ja, men klart att vi ska döpa barnen, för att man tar emot Guds rike som ett barn, alltså med den tillhiten. Och vi läser den här texten utifrån att ja, men han döper dem inte, utan han välsignar dem. Men jag tänker att det den här texten alla vi kan vara säkra på att den handlar om är ju att Jesus säger till barnen: kom till mig. Och nattvarden är ju en glädjefest där Gud ger sig själv till oss. Och jag tänker det är ju jättekonstigt att ha med barnen i lokalen och neka dem. Säga att Jesus bjuder in till fest, men du är inte bjuden. Det blir jättekonstigt. Och så kommer den här frågan, men tänk om de inte förstår. Och då säger Jesus att ja, men Guds rike är någonting som man tar emot som ett barn. Inte bara med förståndet, utan med någon slags tillit. Vi får inte göra det här för intellektuellt. Utan Guds rike, frälsningen, är någonting som man också kan ta emot med barnslig tillit. Och den här är liksom oron kring om man förstår dem eller inte har ju med det som står i första Korintherbrevet, den texten ska jag inte läsa utan jag bara refererar till den, där det talas om att man måste fira nattvard med värdighet och man måste kunna urskilja vems kropp det gäller. Och det är en av bakgrunden då varför inte små barn får ta emot i katolska kyrkan, för att man menar att de måste kunna urskilja vems kropp det gäller, att brödet är Kristi kropp. Men en annan tolkning av den texten handlar om att det mer handlar om att Paulus säger att till församlingen i Korint att ni måste kunna urskilja församlingskroppen. För i Korint var det så att nattvarden var som en slags knytkalas när de fattiga satt där och de rika satt där, och så hade man det där knytkalaset och de fattiga hade inte lika mycket som de rika. Och vissa gick hem hungriga och vissa gick hem brusade. Och så sa Paulus: så här kan det inte vara. Ni måste urskilja att ni är en kropp. Och att det här får ske med värdighet. Och då tänker jag att det är ytterligare ett argument att vi erkänner att barnen hör till församlingskroppen. Och då kanske de bör vara med. Och här, jag tror att, det här är min personliga åsikt, att antingen döper vi våra barn eller så firar vi nattvard med dem. Någonting måste vi göra. Och då är jag baptist och tycker att man inte bör döpa barn. Och då tycker jag att amen, låt dem få vara med i den här handlingen där vi demonstrerar. Vi är en kropp, vi är en familj. Och att de får växa in i detta genom den här måltiden. Vi kan tänka så här, liknar nattvarden med en slags dating. Alltså man äter middag, man är tillsammans, man prövar, vad är detta? Och dopet är som vigseln när man säger, det här vill jag gå in i. Att vi låter barnen få umgås med Jesus genom nattvarden. Och sen så, när de blir äldre, får de ställa sig inför det här beslutet. Är den här vägen jag vill gå resten av mitt liv? Att nattvarden får bli ett sätt att man växer in i någon slags sakramental gemenskap med Jesus. Men alla håller inte med mig i det jag säger nu. Men det är en sån här fråga, vad är kroppen? Vad är församlingskroppen? Och då vill jag till sist bara säga lite praktiska saker som ja, men fördelar, praktiska fördelar med att barnen är med. Dels tror jag att vi, barnen blir ju lätt de som sjunger i barnkör när vi klappar händerna och vi tycker att de är jättesöta. Eller att vi tänker att så fort barnen ska vara med så ska det vara underhållning eller något roligt. Och vi tar inte dem på allvar. Därför tror jag att vi behöver göra allvarliga saker med barnen också. Vi hade det i Ryttargårdskyrkan att vi lät dem vara med lite i lovsången ibland. Var en del av lovsångsteamet. Och då blev alla vuxna så här förvirrade. Ska vi klappa händerna nu? Eller ska vi stå upp och sjunga? Det är som att vi har lärt oss att så fort barnen är med så är det klappa händerna. Och då erkänner vi inte dem som våra trossyskon. Som är några som vi ber tillsammans med. Som vi lovsjunger tillsammans med. Vi behöver också göra heliga saker. Och vi behöver lära barnen att umgås med det heliga. Att det inte bara är latchulajban. Liksom. Och då är de här praktiska handlingarna bra. Min erfarenhet från Ryttargårdskyrkan är att när man har pratat i söndagsskolan om nattvarden, då är de på tå. Om man inte gjort det, då kanske de inte riktigt är med. Och det blir inte den här heliga stunden. Eller den här jubelstunden som de också kan hjälpa oss med. För de kommer inte vara tysta, de kommer låta. Det blir lite mer av barnkalas över hela. Och det tror jag är bra, för vi behöver lära oss att nattvarden är en glädjefest. Där vi minns hela Jesu liv, också hans uppståndelse, hans seger. Och då får det låta. Vi måste bort från det, tror jag, att nattvarden bara har med Jesu död att göra. Vi måste lära oss någonting av det här med uppståndelse och glädjefest också. Och sen har jag mött så många i Ryttargårdskyrkan som, när de har fått då fira nattvard med barnen, har vittnat om att ja, men det här lärt mig någonting om tillit och tro. De har blivit förebilder för mig när jag har sett att de liksom, ja, men så här tar man emot Guds rike. Och jag har själv en sån upplevelse som jag vill avsluta med. Det är egentligen inte från själva liksom, när man tar emot brödet att göra, utan från en del i, som en del gör när man firar nattvard, att man har en fridshälsning. Man hälsar varandra frid och säger att vi är en kropp tillsammans. Och det gick runt och hälsade varandra med Herrens frid. Och då var det en 9-åring som bara gav mig en stor kram och sa Herrens frid. Och just då fanns jag mitt i en prövning. Mycket som var jobbigt. Och när jag tog henne i min famn så bara, men det är ju så här Gud möter oss. Han är vår far, vi är hans barn och jag får ta emot Guds rike som ett barn med tillit. Jag måste inte vara så duktig i den här prövningen utan jag får kasta mig i Guds armar. Och det blev så viktigt för mig i det läget. Att barnen fick lära mig vad tillit är och vad det är att ta emot Guds rike som ett barn. Så det är några funderingar in i detta kring barn och nattvard. Och så finns jag ju till... Det finns ju med vid kyrkkaffet här också om man vill ställa mig mot väggen eller ställa frågor. Och så får ni fortsätta prata kring det här. Men låt oss be. Herre, Vi vill lära känna dig mera. Och vi vill att barnen ska få lära känna dig mera. Och be att du skulle vägleda oss som församling hur vi ska göra kring dop och nattvard, tro och undervisning. Hjälp oss att bli en kropp, en familj. Tack för den dagen då vi alla ska samlas i den nya Jerusalem, i himlen, runt ditt bord. Baptister och ortodoxa, katoliker och lutheraner och barn och vuxna. Till en enda enad kropp. Där du kommer liksom höja välkomstskålen. Tack för den dagen. Tack för återseendet. När vi får återse våra nära och kära som har insomnat till Herren. Tack att vi får vara en kropp tillsammans. Amen.